Stockholmsderby, succé för Jönköping Södra. Malmö FF vann borta mot Elfsborg. Och så lite domarsnack kring IFK Göteborg, Kalmar. Ni har kommit till Allsvenska podden på Sportbladet. Fantastiskt att vara tillbaka. Den här podden kommer spelas in i två olika delar på grund av lite möten och säkerhetsutbildning och annat här på Sportbladet. Vilket gör att det kan vara lite luddigare, lite sämre ljud på den andra delen. Men vi får hoppas att det löser sig ändå. Fredrik Jönsson heter jag. Jag är med mig Pab Boman och Robert Laud. Välkomna.
Hej. Tack.
Hur mår ni?
Jag har varit sjuk i nästan en månad nu. Men annars är det själsligt är det bra, men kroppsligt dåligt.
Du har varit sjuk en månad?
Jag är besjuk hela tiden. Ja. Jag vet inte varför.
Ja, nej. Jag är inte sjuk. Jag är laddad inför den här podden som kommer. Men som du sa där, mitt emellan vårt EM-planeringsmöte. Nu har vi suttit och planerat inför en svensk EM-final i sommar.
Härligt.
Och sen ska vi iväg på säkerhetsutbildning och däremellan lite derbyfotboll. Så att det är full rulle.
Jag och Lars ska försöka överleva Manaus. Ni som inte vet vad Manaus är kan googla, så ska jag sitta och prata om det här. Nu är vi då igång. Vi brukar ju köra 1-5 plus som alltid. Jag vill bara börja med en diskussion. Vi snackade om det precis innan, jag och Laul, kring det här med att IFK Göteborg fick straff mot Kalmar. Jag lajvade den här matchen och jag märkte direkt, alla bara boom, rakt in, Göteborg spelar skit, får alltid massa fördelar, straffar, utvisningar, bla bla bla. Hur är det med det där?
Ja, alltså Blåvitt fick ju inte plats här någonstans på våran pluslista, varken i toppen av den eller i botten. De är liksom lite svårplacerade, hela IFK Göteborg. Har de inlett bra eller har de inlett dåligt? De svävar liksom omkring någonstans mitt emellan där. De lurar lite i bakgrunden, men har ju absolut inte gjort någon dålig start. Ja, nej, men det var ju den där diskussionen om straffen där, och att jag tycker att man kan som journalist ha följande inställning till domarjournalistik, alltså att när det är principdiskussioner så är de intressanta att diskutera. När det är uppenbara misstag av domaren så är det inte så mycket att babbla om. Här gör ju domaren vad jag kan bedöma fel. Och det är väl inte mer med den saken. Han erkänner väl till och med efteråt att han varit lite svajig i den situationen.
Men Laul, du har väl fått ett kosttåg mot domarjournalistiken de senaste åren som du menar får alldeles för stor plats inom kvällstidningar till exempel.
Ja, men det blir ju fel liksom. Alltså, det blir sådana stora rubriker kring misstag, och misstag kommer ju alltid hända. Det som kan vara intressant att plocka upp, det är ju mer principiella diskussioner, regeltolkningar som kan leda till att regler förändras och så vidare. Här när vi liksom har en domare som gör fel, visst, det ska väl påpekas, men det är inte så jävla mycket att orda om efteråt.
Nej, det hade varit en annan diskussion där om det kanske hade blivit den här gult eller rött kort som sista man. Nu gör han ju så många fel i den situationen för att det börjar utanför och så vidare. Så att, men han, Johan Hamlin heter han väl. Han gick ju faktiskt ut efteråt och sa att han inte är lika säker när han ser bilderna. Det är klart att det kanske inte är någon tröst för vissa personer, men det är ändå skönt att se att han är mänsklig.
Ja, jag håller med Laul om att kritiken från fans ofta är också enkelspårig kring domarmisstag. Man låtsas som alltså, att det är konspirationsteori och handlar om allt och så. Jag tror inte att det finns något sånt av någon domare överhuvudtaget i Allsvenskan att någon skulle liksom göra medvetet fel eller sådär. Det tror jag alla
är. Ja, det enda som finns det är väl liksom att det finns en storklubbsfördel och den existerar över hela fotbollsvärlden liksom. Det är klart att de stora klubbarna tror jag generellt gynnas lite mer i och med att de har mycket publik på sina matcher. Det byggs upp ett tryck på deras hemmaplan. Här finns någon liten promille som gör att domarna påverkas mer, och det finns väl också forskning som har pekat på att det är på det sättet. Och där är ju IFK Göteborg är en svensk storklubb. Jag tror att IFK Göteborg får med sig någon liten promille mer än vad Kalmar får, men det här gäller ju AIK, det gäller Hammarby, det gäller Malmö, det gäller Djurgården, det gäller alla de svenska storlagen. De är generellt lite mer gynnade.
Jag tycker inför AIK Blåvitt till exempel så var det mycket snack om att Bojan Pancic är skriven i Göteborg och hur kan han få döma den här matchen, samtidigt som alla göteborgare verkar hata honom för att han alltid då ska döma emot dem liksom. Så både AIK:erna och Blåvittarna var liksom vansinniga över valet av Bojan Pancic, och det tycker jag visar lite att det kan vara ganska löjligt ibland helt enkelt.
Ja.
Sen så kan det vara det när vi är inne på storklubb också, om man tittar internationellt sett så är det ofta så att de stora klubbarna har också stora spelare och är oftast bra. Och då har man ju mer boll och man, alltså det är större möjlighet att man kanske får fördelar, eller det ser ut som, eller det känns som att man får fördelar med sig.
Ja, där har du den andra faktorn i den här storklubbsfördelen, hemmafördelen där då, att de här stora lagen de trycker ju ofta på, de hamnar i fler situationer hela tiden framför mål liksom, så att då blir det också fler situationer som man ska bedöma, och det blir något misstag här och där, men det finns ju liksom ingen mer konspiratorisk bäring på de idéerna så, men det storklubbarna ska tänka på när de brukar ibland vända på det och säga att nu kommer någon minst annan domare som ska tuppa upp sig liksom och visa att han står pall
och allt
vad det är. Jag tror att de ska vara glada att de är ju storklubbar, att de har sin publik, för att det är storklubbarna som gynnas och inga andra.
Absolut. Vi kattar den diskussionen där. Vi går till 5 plus. Det var ju så att vi skulle se IFK Norrköping möta AIK. AIK kom dit med bra statistik innan och det var vissa som hade feeling för det och så vidare. Det blev ingenting med det överhuvudtaget. Norrköping körde ju över AIK fullständigt.
Ja, jag var där. Ahmed Yassin sa ju till Expressen inför matchen att vi ska krossa AIK. Och sen när jag ville prata med han efteråt sen så vägrade han komma ut i omklädningsrummet.
Ja, men det är ganska förståeligt. Vi ska krossa Norrköping, var väl vad han sa, va? Jag hade jag sagt det inför för den matchen så hade jag nog fan också stannat kvar i omklädningsrummet.
Ja, exakt. Man kan ändå tycka att man borde kunna, om man kan ha så stora ord innan så borde man kunna bemöta.
Ja, absolut. Frågan är man har lämnat omklädningsrummet.
Ja, exakt. Nej, men alltså AIK hade ju inte en suck såklart. Norrköping tycker jag var fantastiskt bra, så till att Sebastian Andersson är inte lika bra som Kovic, men fyllde den luckan utmärkt. Andreas Blomqvist, som vi har hyllat här förut, som är en av de mest vårdade inne i mittfältarna i Allsvenskan, var precis sådär Mjällby-vårdad nu mot
supervärmning.
Ja, jättebra såklart, mot AIK. Och jag tycker också visa lite, alltså det är konstigt, för det är ett ganska offensivt inne i mittfältet ändå, Sjölund och Blomqvist såklart. Och jag har kritiken mot AIKs inne i mittfältet att Ofori och Ishizaka tycker inte jag riktigt funkar ihop. Det blir lite för plottrigt. Ofori har börjat spela, han är så nöjd med att han kan komma ur, han är ju väldigt bra på att komma ur svåra situationer. Ja. Så nu gör han det hela tiden. Han gör situationer ofta svårare för att han kan ta sig ur dem liksom, med de här jävla Xavi-höfterna och allting han har liksom. Och Stefan Ishizaka tycker jag oftast är lite för bräcklig för att spela inne i mittfältet. Jag funderar på om AIK inte borde göra som Norrköping gör med Traustason. Har han fått på nytt vänsterytterposition och att han får en fri roll och söka sig centralt liksom. Men det var intressant att se att Sjölund inte bara var överlägsen liksom speltekniskt och med sitt spelsinne, han var också överlägsen i det fysiska spelet, vilket är oväntat.
Ja. Ja, jag kollade på den här guldgruvan Instat som ju tar fram statistik på allting. Det såg man ju den tydliga skillnaden som man också någonstans kände i magen när man tittar på matchen, att AIK blir av med bollen 22 gånger på egen planhalva, varav 13 gånger ute på sin vänsterkant. Norrköping blir av med den 14 gånger på hela matchen. Där är ju en ganska stor skillnad. Norrköping vinner bollen i bra lägen. De utnyttjar det. Det är ofta, precis som du säger, Daniel Sjölund som ligger bakom både liksom bollvinsterna och sen att göra något av de lägena han får bollen i. Det finns så väldigt mycket att ta upp med som var bra i Norrköping, eller som är bra i Norrköping just nu i den här matchen. Jan Andersson, om man liksom tittar på den utveckling som Norrköping har gjort under Jan Andersson, så orkar de ju hålla i det här pressspelet i en kvart för 3 år sedan. Sen föll de ner och blev sårade av att de liksom hade tömt sig, och deras prestationer i matchen pendlades oerhört mycket. Med Sjölund på mitten så kan de hålla i bollen längre och kan vila med den och orkar i princip hålla det här pressspelet i 90 minuter, och då blir det ju tvärt emot vad Yashin säger, att då blir Norrköping som kör över AIK helt enkelt.
Ja, det var ju som du säger, vänsterkanten, det var ju Nisse som hade varit magsjuk i matchen och som är 36 år gammal nu. Det kan vara så att han har haft en negativ trend under hela 2016 i alla fall. Och Jos Heufeldt som var oförlåtligt slarvig i passningsspelet. Framförallt holländaren var ju... Sen är han så här befriande ärlig efteråt, säger att allting är uselt. Han sågar sig själv och han sågar laget, så det är svårt att... han är åtminstone ärlig helt enkelt. Ja.
Och krossen uppkommer ju för att man i kombination med allt detta så kommer Karlgren ut fel, tycker jag, på det Anderssons mål där.
Nej,
Nymans mål, Nymans friläge där. Där
kom fin passning av Sjölund.
Ja, jättefin passning. Det var ju precis den bollvinsten, den snabba leveransen. Där kommer Karlgren ut fel. Står han kvar där så är det nästan ingen situation, för han kommer lite ur vinkel. Och sen har du Sebastian Andersson då, som jag tror aldrig har sett en mer omarkerad spelare på en hörna.
Alltså. Nej, herregud,
alltså, vad pinsamt. Brustad tappar honom fullständigt, och visst, det är sånt som kan hända när du byter in en ny spelare. Han kanske inte har fått varit helt lyhörd på de taktiska direktiven, vad han ska göra på hörna och så vidare. Han är i alla fall inte på tå där. Han går in med en bild av att han ska hjälpa till med en kvittering här, och så hamnar han i försvarssituation. Men sånt får inte hända. Då åker man ju på däng med 4-1 mot ett lag som Norrköping, så bra som de är just nu.
Sebastian Andersson är ju riktigt bra. Jag imponerad. Jag tycker att alltså man såg honom i Djurgården, tyckte han inte alls glänste.
Nej, men om jag minns rätt så satt vi här när vi gick igenom betygen och sa att han ändå kan vara en bra rollspelare för just Norrköping.
Ja, exakt. Och det har han verkligen visat. Alltså. Ja.
Man kommer in i ett så fungerande lag, va? Det är det handlar om.
Ja, det fanns ju någonting i honom, men det fanns väl inte riktigt för honom i Djurgården, men det funkar. Men sen Sjölund, för måste man ju se som en, det är en supervärvning. Han plockade honom från Åtvidaberg. Han är ju helt briljant liksom.
Ja, det var ju redan förra året såklart.
Ja, ju... exakt. Han. Det är ju en helt fantastisk värvning.
Ja, och frågetecknet var väl där du nämnde Nisse, kanske blivit ett år sämre. Sjölund, hur liksom skulle det se ut här nu när han har blivit ett år äldre? Man har ju fan blivit ett år bättre.
Han är ju grym alltså.
Ja, men det är också fint att se att alltså, ja, man tänkte lite ibland att kanske spelarna skulle, hur de skulle reagera nu när Jan Andersson blev förbundskapten. Jag menar, kanske de också vill lämna. Det kanske inte de heller känner lika stort förtroende för lagbygget eller för det här projektet. Men så verkar det inte alls vara, utan de verkar ju snarare stolta över att Janne fått den här chansen och vill fortsätta göra allt för han.
Reaktionen kommer väl snarare när han rent fysiskt försvinner. Det ska bli väldigt intressant att se hur, vad blir det för ett Norrköping kvar utan honom, vad har han haft för betydelse, sitter det här, är det någon som kommer in och bara tar över, eller det kanske kan vara ett argument för att man ska köra vidare på personer som redan finns i staben och inte ta Andreas Alm då, som jag lanserar om
eller Norling
eller Norling som ju ja, jag vet inte fan om Norling skulle, det skulle nog se ganska annorlunda ut om Rickard Norling kommer in där. Jag undrar om Rickard Norling är en person som bara vill gå in och förvalta där, han vill nog sätta sina.
Frågar de inte om det skulle vara enklare för dem att få in någon som förvaltare, typ
resten
av säsongen och sen by, alltså det känns verkligen så, för när man tittar på dem som, jag tänkte också på den här, där du är inne på när de byter tränare, när det kommer ut så tänker man liksom att ja, man vet inte hur det ska bli, då bara går de ut och liksom kör över Kalmar är det väl, fullständigt, sen vinner man borta mot Häcken och då kör man över AIK, man ser hur sjukt jävla bra ut, man ser nästan bättre ut nu än vad man gjorde förra året, och nu saknar man ju Kujovic, man saknar Barkrot idag. Eller då liksom. Så att jag är extremt imponerad alltså.
När jag och Simon Banks på läktaren så spekulerade lite kring att det kanske är Torane Fredheim kan skulle kunna vara ett bra namn. Han är väl assyriska nu eller han är väl, det är väl, han har ju Norrköpings kille, han känns som att han skulle kunna gå in och vara bygga på det som redan finns snarare än att sätta egna idéer liksom.
Ja, Fredheim tror jag, han gjorde ju underverk, han gjorde ett spelande lag av Ljungskile och lyckas du med det va? Då har du helt klart satt avtryck, så att Fredheim är inget dömt alternativ heller.
Nej, AIK, hur ska de lösa det då? Där du blir inne på det med Ishizaki, för jag tänker mig att på kanterna har du ändå rätt många alternativ om man skulle flytta ut honom.
Ja, det verkar som att de inte riktigt litar på Saletros ändå som innefattare, trots att det är så mycket snack om AIK att de vågar satsa på sina unga och så vidare. Varken han eller Gravius. Ja, de väntar väl in Dixon, men han fick ju börja spela för tidigt och drog på sig en skada liksom. Så att från att ha jättemånga alternativ på innefattet så har de inte så många längre.
Men de litar inte på att ha Saletos där. De litar ju inte på
att
ha...
Alltså de litar nog på Saletos, men de väljer att inte göra det.
Nej, exakt. Ja. Mina faner spelar inte där från start heller liksom. Och då blir det ju någonstans de här två, Ishizaki och Fogis som måste nästan spela.
Ja. Ja, det är svårt att säga. Alltså, jag vet inte, det är... Hur skulle du säga att AIK spelar fotboll, Robert?
Vi kommer ju till AIK sen på ett plus, så att vi kan dissekera det då.
Ja, vi lämnar det och så går vi från ett annat lag som ser riktigt, riktigt bra ut. Eller går till Jönköping Södra. De har alltså inlett med 9 poäng av 12 möjliga i Allsvenskan. Det är helt fantastiskt. Slog Gävle nu senast.
Ja, det är väl J Södra och GIF Sundsvall någonstans som är... Ja. Är succélag här, men som ingen jävel vill gå och titta på.
Nej, exakt. Men ska vi börja med det positiva eller ska vi bara vända på det?
Nej, men jag tänkte säga det att jag har inte sett, jag har bara sett en gissade match så länge och inte så många andra, och det, jag är ju inte ensam om det uppenbarligen, för inte ens Jönköpingspubliken går dit, trots att det är väl första gången om någonsin de är i Allsvenskan, va? Gissade.
Nej,
första
gången sedan 1969.
Just det.
Och nu höll de nollan för första gången sedan 1960. Det är alltid skönt med de här gamla rekorden som dyker upp lite då och då. De har inte varit i Allsvenskan sedan 1969. Och det var första gången de höll nollan här nu mot Gävle. Det var första gången sedan 1960. Så att det var
Rubben blir så stark. Sen går du in och klickar så bara ser att det är första gången.
Nej, men det är åtminstone sjukt märkligt att Jönköping, som är nu en stor stad, att de inte ens har halvfullt sen hemma mot Gävle efter den här succéstarten. Det är ju uselt.
Ja, det är för mycket hockey.
Ja, det är för mycket hockey generellt i vårt samhälle, så att säga. Men det kanske är en förklaring, det tar väl lite tid att sätta det, men det är bara konstaterat för dåligt helt enkelt. Här måste bygden sluta upp bättre, sluta gå i kyrkan på söndagar, gå till Stadsparksvallen.
Och detsamma gäller GIF Sundsvall då, som också haft en fantastiskt fin start och avfärdar Örebro än en gång, nummer 3-1, och ändå är det bara halvfullt på Norrporten Arena. Jag tycker att det är lika illa också. Vad är det här egentligen?
Nej, och Sundsvall har ju spelat fin fotboll där i ganska lång tid nu, för de var jättebra redan i fjol. Nu får de en ännu bättre poängutdelning för det, vad det verkar. Så att Det är för dåligt där också. Mm. Det är också en massa hockey och skit där uppe. Så
att, det är man tycker ju faktiskt att...
Men Timrå är ju på väg åt helvete.
Så ja, ingen hockey längre. Det finns ingen...
Men när Jönköping står liksom för den här jätteskällen, då måste man ju märka i stan att man har slagit 500 miljoner Malmö FF till exempel. Liksom. Mm. Då tycker man att borde inte gå och titta på nästa möte. Då ser man i sig att det kanske är Gävle, så tänker man på att inte det är snygghågans Gävle utan ett annat Gävle, så går man inte ändå. Men jag känner mig någonstans att när jag ser Jönköping också att de funkar väldigt, väldigt bra som ett lag. Om man jämför Falkenberg då, nu har ju Falkenberg varit uppe några år, så de kommer inte med samma självförtroende. Men där känns det väldigt splittrat, finns ingen balans, man jobbar inte tillsammans, man krigar, man har ingen finess överhuvudtaget. Tittar man på Jönköping så är det helt tvärtom, om man jämför bottenlag för bottenlag. Alltså där är det en helt annan symmetri i det där laget, och man skapar ändå en hel del målchanser. Nu var det två bra målvakter i Mehic och vad heter han, Andersson hade väl, i den fighten liksom.
Men det Jönköping också, det har ju, man tittar på deras liksom framgångsvåg, börjar ju egentligen 2014 och sen har ju den hängt i, ja. Alltså de har ju varit i toppform fan. Det är ju ingen som minns deras senaste formsvacka.
Är det Mats Skriven som har sagt
den, det? Ja, att han lämnade möjligen då. Men, de går ju rakt uppåt där. Ja. De är ju inne i det här flytet. Det är klart att det är förr eller senare så kommer verkligheten i kapp där också. Men jag tror att de har en jävla bra känsla i den här föreningen. För att det har gått framåt i rätt riktning så länge nu.
Ja, och nu plockar man hem Bernie med Högåta till sommaren också. Jag skojar bara.
Kom den ifrån?
Ja, exakt. Men Laul, om du måste säga redan nu, vilka tror du kommer liksom dippa först? Östersund eller Gisöder?
Jag tror att Östersund är ju ett lag som kommer gå mycket mer upp och ner. Östersund är ju så olika beroende på vilket underlag de spelar till exempel. De kommer ju ha väldiga problem när de är på gräs. Jag tror inte att J Södra behöver vara riktigt så sårbara. Men å andra sidan är ju högsta nivån högre i Östersund. Jag tror att de där kan vara bra ganska lång del under säsongen, båda två. Vilka som dippar först, ja, men jag vet inte. Tittar jag på min tabell så tror jag ju att Östersund viker ner sig tidigare. Men de har ändå spelat lite bättre än vad jag trodde mot bra lag Östersund. Jag har svårt att säga.
Kunde gjort ett gäng mål mot Häcken. De dominerade ju helt klart. Ja.
Men det var ju också en match där vi hade Häcken, 9 ordinarie spelare borta, och de vinner knappt med 2-1 på en spark i slutet där, straffspark i slutet. Det var inte så våldsamt imponerande just den insatsen egentligen, även om det är klart att poängmässigt har de fått en bra start nu.
Jag måste poängtera igen att Targota givetvis var ett riktigt skämt. Jag skulle försöka få någon av dem på andra sidan att hugga på.
Ja, vi tänkte inte att du släppte en nyhet här.
Nej.
Eller varit på tiden i så fall att du levererade den.
Tack för den. Nej, jag har inga ingångar överhuvudtaget där. Jag bara skämtade. Malmö FF kommer vi ju till på 3+. Vinner borta i Borås efter slarv i Elfsborg, får man ju lugnt säga.
Slarv i flera led får man
ju
säga.
Ja, exakt. Och så kan ju Rosenberg rulla in den här till 1-0. Ett Malmö FF som försvarade sig. Och försvarade sig.
Alltså jag måste säga att jag skrev krönika om den här matchen och jag brukar sjudorna ganska snabbt. Det dröjde lång tid efteråt. Jag hade jävligt svårt att hitta vad jag skulle ha för anslag på det. För att när man hamnar i den situationen och ska beskriva den här matchen, då sitter man och ser ett Malmö FF som man inte känner igen överhuvudtaget. Som är så försiktiga och ängsliga och rädda om sin nolla och fokuserade på defensiven. Och så petar de in ett slumpmål i slutet som Elfsborg bjuder på. Och så sitter man och tänker att det här var egentligen helt värdelöst, men de vann på ett mål i slutet. Men samtidigt, det här var ju det de skulle göra.
Ja.
Alltså de gör det egentligen helt perfekt. De släpper till extremt få målchanser. De gör väldigt få misstag. De är väldigt samlade hela matchen igenom. Och fotbollen fungerar ju så att mot slutet av matchen så brukar det bli misstag. När det väl kom, då hade man bytt in Eikra med pigga ben som och en pigg hjärna som tar exakt rätt beslut. Så att egentligen är ju matchen perfekt utförd från Malmö FF. Även om det är ett Malmö FF som vi inte har sett på många, många, många år. Så här är vi inte vana vid att se Malmö FF spela så här himla försiktigt, oavsett motstånd. De fan har spelat inte så här försiktigt mot Real Madrid en gång.
Ja, men det var exakt den vänsterkanten med Konate och vad heter han... Tobias Anna. Ja. Ja, det var ju våldsamt. Så. men jag tycker att det är väl jättebra om han är så pragmatisk.
Ja, ja.
Alltså, det var jätte, hade, varit ett, hade han fortsatt med liksom glad fotboll och skärmiga citat så hade man velat såga honom. Det här kändes ju som helt rätt steg att ta.
Ja, nu var det ju lite diskussioner här. Vem hade bestämt det? Var det ett spelarbror som låg bakom eller var det hans? Oavsett, liksom, jag menar, det är han som bestämmer. Det är han som har sista ordet. Och han fick ju i alla fall spelarna att mangrant ställa upp på den här defensiva idén. Trots att jag tror att Malmö FF vill ge, spelarna vill ju egentligen inte spela så här. Men de insåg allvaret och de fick en perfekt omstart helt. De fick ju bonus också att de skickade ju in Elfsborg i en djup kris.
Ja, oh, herregud. Nu skulle vi ha ett Marcus Vulkan med. Han som tippar dem som SM-vinnare. ligger där på men, tre poäng efter.
Nej, jag märkte av att jag nämnde för några veckor sedan att det är inne och hacka på Lewicki. Ja. Och nu har ju det nått liksom stormstatus. Nu vill ju folk ha bort honom från EN-truppen. Ja, han är sämst. Vet. Han har den sämsta passningsfoten någonsin i Allsvenskan och så vidare. Nu var han ganska dålig i passningsspelet även mot Elfsborg.
Ja, men han var ju bättre i positionsspelet. Ja, han låg ju lite längre. Han stängde ju ändå rätt mycket ytor där, va? Där de har varit sårbara Malmö. Så att jag tycker han gör en bra match.
Jag vill bara säga det, att det kommer bli det nya Daniel Andersson. Det kommer bli det som Expressen-krönikör inom kort.
Sidleds Lewicki.
Ja, exakt. Ja. Kommer säga att det är ett misstag att ta med en EN-truppen och bla bla bla. Det tror jag kommer vara det nya svarta under våren.
Nu är det så att jag inte sympatiserar med Malmö FF, men jag tänkte faktiskt exakt på det där när han var nära att göra självmål. Alltså nära, men det var ju något inspelat. Han satte fram fot.
I början av matchen.
Ja, tänk om han hade gjort självmålet där. Då hade det blivit den här jättestormen av att Lewicki har dålig passningsfot och sen har han fått skit för det och så får skit för det andra. Och sen har det bara blivit ännu mer negativt. Men jag håller med dig om att det är någon slags innegrej och att liksom kasta skit på honom för allt. Liksom.
Men Konate var väldigt bra. Visar upp att det kan vara viktigt att ha en back som är bra i defensiven i första hand, ytterback åtminstone. Så det var fint.
Ja, men laget blir ju annorlunda balanserat då, även med Rakip som ju är hårt jobbande på andra sidan där och plus det här tydliga fokuset på att nu ska vi minst anhänga ihop som ett lag här. Och det gjorde de ju verkligen, så att om vi tvivlade på att spelarna förstod vad Kohn säger så visar de upp en enad och samlad front där. Det är det bästa sättet att göra det på.
Såg ni att Anders Christensen när han kom fri återigen drog en yttersida, precis som han gjorde i premiär mot Norrköping, då är en yttersida över David Mitten Nilsson. Nu försökte han göra en yttersida till tunnel. Det är som att han bara kan avsluta med yttersidan. tänk på det framöver nu.
Ja, det är någonting han har fått för sig i Italien. Men Jasper Bengtsson borde väl ha blivit utvisad, eller?
Ja, han var ful på slutet där. Det kunde han mycket väl ha blivit.
Ja, jag tyckte det. Jag hade spelat på rött kort på Jasper Bengtsson. Så
det var därför du tog upp det.
Ja, annars hade jag gjort det. Ja, nu har vi ju haft tre positiva grejer här, 5-4-3. Så kommer vi till tvåan. Som handlar om att Per Boman ska prata om Jordan Larsson.
Nej, låt mig berätta hur det här började. Jag satt på redaktionen som man gör. Man snackar lite brett och man pratar med kollegor och så vidare.
Man har stor käft.
Ja, nej, man pratar lite allmänt och sådär. Så man tänker att det är ingen som lyssnar på det här. Liksom. Och sen, har ni sett filmen Das Leben der Andres som handlar om Östtyskland? Där det sitter en snubbe bakom en vägg och då lyssnar igen. Som man vet att Stasi gjorde, satt och lyssnade. Och skrev ner allting och sådär. Men Stasi skrev åtminstone ner vad folk sa i sina arkiv. Medan Laul... oerhört kreativ när han berättar.
Så det här är påhittat eller?
Nej, men jag nämnde att Jordan var proffsdryg emellanåt i intervjuer. Jordan Larsson.
Men nu vill du bara lyssna och höra exempel.
Nej, men jag tycker att han för sig på ett sätt som kanske inte riktigt man kan göra som 18-åring egentligen. Jag fattar att han är uppväxt med Henke Larsson. Man blir väl sån då liksom. Men dels när han efter matchen mot Helsingborg då, jag menar då både han och
Falkenberg,
Henke. Nej, Hammarby, förlåt. Ja. När både han och Henke dömde ut fansen till exempel för att de hade skrikit saker och då var han ganska hård och så vidare, jag tänkte ta den skiten och sådär bla bla. Men jag menar, det händer väl nästan alltid när ett lag förlorar och är i kris att folk skriker saker liksom.
Ja, åker du på stryk med 5-1 så tidigt efter en redan svag start så är det klart att det blir reaktioner.
Jag tycker det var konstigt att göra en så stor grej av det i alla fall. Inte så taktfullt. Även för att man kan bli sårad såklart. Och sen så hade Johan Flink en väldigt bra intervju, med öppenhjärtig intervju med Jordan, där han nämnde att han kan tänka sig att lämna när som helst egentligen, Helsingborg och så vidare. Jag menar, är det inte heller särskilt taktfullt att säga i ett lag som är i kris, så att säga? Och jag vet att Henke trycker mycket på att han vill ha spelare som inte ser Helsingborg som en slutstation och så vidare.
Men det blir
inte provocerande på något sätt. Och så är han lite tuppig på planen. Alltså han är lite Ronaldo-tuppig på planen liksom, gärna breda axlar ut och så vidare och så här. Jag vet, det gifts inte riktigt för mig i alla fall.
Men när du drar hela den här utläggningen på redaktionen som du gjorde, så jag menar, då är ju den naturliga följdfrågan till dig, bor man om Henke har tagit sitt ansvar som pappa eller om han har varit en frånvarande fader?
Analys. Alltså,
det måste exakt. Du ju kunna kräva att du svarar
exakt, exakt. Jag vill ju inte recensera Henrik Larsson som pappa. Jag tror att hans fru gör ett alldeles utmärkt jobb med.
Men inte
att
Henke gör det.
Ja, Henke också. Det ska inte gå att sätta rubriken att Henrik Larsson är en dålig pappa.
Men han måste ha varit frånvarande med tanke på hur mycket han har spelat. Liksom hela familjekonstellationen har liksom hängts upp runt hans karriär och så, hur mycket har han kunnat hämta på dagis. Och
säg det. Jag tror att Jordan har blivit som han blivit för att Henke har varit väldigt närvarande i Jordans uppväxt. Mm. Och att Jordan då är en kopi. Alltså Henke blev som Henke blev när han var vadå, 27-28. Mm. Jordan är som Henke är nu redan liksom, när han är 18. Hur kommer då Jordan vara när han är 30?
Men Henke har varit en för närvarande fader helt enkelt.
Exakt,
så att Jordan
exakt.
Har fått alla de här dryga dragen.
Ja, det säger. Kan man säga.
Och så han sätter den här glamouren och succén överallt. Så han tänker att han kan också byta klubb lite när som helst. Och han kan säga det här och bla bla bla.
Ja, exakt. Nej, men jag tycker att han varit lite för ärlig helt enkelt. Lite för öppen.
Men efter allt det här och efter de liksom bet tillbaka mot supportrarna efter Henke gjorde det här utspelet, så de tar ju den här krismatchen och vinner den med 3-1.
Frågan är vilka det säger mest om Falkenberg eller Helsingborg.
Falkenberg
tar ändå ledningen i ett sånt krismöte och borde ha, alltså det borde ju succéstämning liksom, och sen tappa 3 mål på vad det? 7 minuter.
Det var Grabbe eller?
Nej, det var
David.
Ja. Just det, det var Grabbe var nära, just det. Ja. Ja, just det, för jag kommer ihåg att jag satt och tänkte på, blir det Batman eller blir det Superman?
Ja, just det, och den väntar vi fortfarande på. Men nej, Falkenberg, det börjar ju bli läge att sätta stämpeln på dem, att det är 3 säkra poäng.
Ja, absolut. Ja, då, det är det jag menar, om man tittar på dem som bottengäng då. Jag kommer ihåg att vi ringde upp Thelin här, jag och Peter var det i första eller andra podden när det var och diskuterade, och då hade Peter tippat Jönköping sist och Falkenberg näst sist. Så många kanske har tippat och så vidare, men det skiljer så extremt mycket på de två lagen i upptakten av allsvenskan. Man tycker väl ändå att Falkenberg borde ha någon stabilitet.
Ja, men Falkenberg har levt på lånad tid. Det var ju helt otroligt att de ens lyckades ta sig upp i allsvenskan. Det var ännu mer obegripligt att de lyckades klara sig kvar.
Jo, absolut,
lyckades de klara sig kvar en gång till.
Men liksom.
Alltså, jag
dåliga,
menar, Falkenberg, liksom. Det finns ingen fotbollskultur på det sättet i den stan, inte att bedriva ett elitlag. Jag minns när jag själv spelade fotboll i Jonsered, och jag menar, vad fan, Falkenberg, de var runt i division 5 och harva då. Alltså det är liksom ingen fotbollsbygd på det sättet, skulle jag säga. Så att där kommer komma kapp dem förr eller senare. De har inte de förutsättningarna att bedriva allsvensk verksamhet för lång tid.
Men också åderlåtna på spelare. Och bland annat
så att det går det. Och så det tredje, det är liksom det svåra tredje året. Det är klart att de får en tuff säsong.
Ja, men det känns ju som ett division 1-gäng liksom, som går ut på banan där. Emellanåt i mycket man ser. Man ska ju inte, alltså, får man det här 1-0-målet och leder i en sån ångest
mot ett sönderpsykat Helsingborg,
då kan man ju inte liksom falla ihop fullständigt så som de gjorde, alltså. Nej, jag
till och med programledaren tar fram sågen här nu.
Jag tycker att de är så jävla usla, alltså. Och jag tycker samtidigt synd om dem. Jag vill inte att de ska vara så dåliga liksom. Jag tyckte ändå att det fanns lite roligt där kring när de krigade sig kvar.
Ja, men nu får vi köpa här. Nu riskar att Yellow White Pride står med en demonstration här utanför Aftonbladet. Men alltså, traditionellt när man levererar såna här generalsågningar som programledarna har gjort, så brukar ju laget sluta sig samman och vända det som tändvätska. De kanske spelar upp Fredrik Jönsson här nu inför nästa match.
Men du har ju redan sagt det där med att det är det svåra tredje året. Det var flera veckor sedan, de lyssnade inte på dig.
Nej, men jag tog ut i från knäveckan som du gjorde det.
Okej, vi går från att såga Falkenberg rejält. Hoppas de vänder. Till 1+.
Till något som är ännu sämre.
Till något som är ännu sämre. Enligt Per Boman. En mittback i AIK.
Enligt, det här är återigen då Robert Laul som har skrivit den här programteckningen. Eller för att säga innehållsteckningen. Du menar Jos Hojfeldt, va?
Ja,
vi menar alla Jos Hojfeldt. Nej, men han slog bort säkert 10 passningar i första halvlek. Helt opressad och var... Och som den som minns ju att jag redan i betygsavsnittet sa att han borde sänkas med 1+. Och det har han gjort nu också.
Hur många plus vill du sänka med nu då?
Ja, han är 3+ ändå. Ja. Alltså det är ändå en stabil allsvensk mittback när det stämmer liksom. Men framförallt det som är jobbigt att se med Joss ibland är att när det går dåligt så är han lite holländskt nonchalant liksom. Börjar snacka lite med lagkamraterna, börjar gestikulera lite, börjar se så här håglös ut. Mm. Och en spelare som lever på liksom sin kämparanda ser ju onekligen risig ut när han tappar kämparandan.
Men jag minns när han kom i fjol så lyfte man ju honom just för det att han liksom slutade sig samman, han manade på och han tog en utskällning på Kenny Pavey som han inte hade tagit jobbet. Ja, det gjorde väl Kenny Pavey alltid förvisso, men Kenny Pavey hade gjort något misstag där och då var han där framme med en hårtork liksom, och då såg man ju det som något så positivt där från Hoiveld sida.
Det var väl det som var snacket förra året, ja, när de plockade hem honom också, ta hem honom för då styr han upp det här, bla bla bla.
Per Karlsson nu behöver en general bredvid sig.
Ja, exakt, och nu är han liksom svajig, och sen Karlgren är också svajig, och sen blir ju liksom,
och till och med Nisse är svajig, ja,
liksom, så ingenting är ju liksom.
Men det visar sig redan, alltså Hoifelds liksom lite dåliga, jag menar Blåvitt-matchen i höstas när han gör massa misstag, ja, så står han ändå stormskäller ut Per Karlsson och Karlgren och sådär, så jag tycker att en ledare ska ju inte vara stark i medvind, han ska ju vara den som samlar laget i motvind, och jag vet inte riktigt vad Hoifeldt är den typen liksom.
Nej, det där blir ju svårt om du är den, om du är en sån tydlig ledarfigur på planen och den spelaren börjar svaja väldigt mycket men ändå har kvar samma attityd. Det brukar kunna bli ganska konstigt i ett lag liksom.
Och vi ska inte minnas hur Alm har hanterat mittbacksfrågan under, vi ska minnas hur han hanterat mittbacksfrågan under vintern. Jag menar, Sauli Väisänen var kanske bäste mittback i AIK under försäsongen. Gjorde en halvrisig insats mot Sundsvall och sen skickades i princip ut truppen sen dess liksom. Nu har man varit med lite på bänken. Men hans Hoifeldt kan göra ganska många dåliga insatser innan man ens funderar på att peta honom. Så att, jag kan tänka mig att det pyr lite bland mittbackarna i AIK.
Och vad kommer vi fram till då? Jo, det är en centrallinje i AIK vi sitter och gnäller på. Det är Karlgren som är svajig. Det är Hoifeldt som är svajig där. Vi vet inte riktigt om mittfältet funkar tillsammans. Sen så tycker jag väl någonstans att det positiva är väl de två unga anfallarna längst fram. Stamberg inlånad och Isak också liksom.
Ja, det här har jag en fråga till dig, Boman. Jag såg ju Norrköping AIK på tv. Jag blev lite förvånad när de bytte ut Alex Isak där. Alltså för att det du ser på tvn, vilket i princip är när spelaren har bollen, så gör han ju väldigt bra grejer när han väl har bollen. Det man missar där är ju kanske liksom rörelsemönstret i det större perspektivet. Jag antar att det i så fall var därför han tog ut honom, eller var... Jag blev lite förvånad när
om man börjar säga så här, alltså Isak imponerar ju inte för att han gjort mål i första hand, utan han imponerar för att han är väldigt smart spelare på sin
exakt.
Han är ju oerhört vass i sina aktioner liksom, tar nästan alltid rätt beslut. Och jag är ju tveksam om Brustad skulle vara en bättre defensiv anfallare än vad Isak är. Isak var ju jättebra på att stänga av Nouri och Bashir tillsammans med Sandberg borta mot Östersund, och det är ju inte alla som kan göra det.
Nej.
Fråga bara Hammarby liksom. Så jag menar, jag tyckte att det beslutet var snarare ett sätt att visa att nu ska vi gå in på köttafotbollen igen liksom. De insåg att de kunde såra Norrköping med liksom inlägg emellanåt mot Sandberg och mot liksom Brustad, och göra enkla mål på det sättet, även marknaden kom in sen. Så jag tror att det var ett så att säga köttabeslut snarare än att Isak hade varit dålig.
Men kan vi se ett byte i AIK då? Att de eventuellt byter på anfallssidan för att han vill spela annorlunda?
Nej, jag tror att de vill spela annorlunda när spelet inte funkar.
Ja, okay.
Så tar de till det, och det är väl inget dumt egentligen.
Nej.
När det stod 2-1 så hade AIK ett par chanser. Liksom. De skapade en del lägen genom att vara tunga. Så att, det är ju alltid B-planen för AIK. Nästan som att det är A-planen. Liksom.
Men Carlos Strandberg har varit genomgående väldigt bra. Han har ju varit bra sedan sitt första inhopp. Och är ju fortsatt farlig mot Norrköping. Den är överlägset farligaste. Där blir ju... Det är ju tufft för AIK att de har han inte så många matcher.
Nej,
men jag minns att Westrum, han var inte helt liksom, han svävade på målet när jag frågade om det fanns en option. Det kan vara så att det finns läge att lösa honom i sommar. Inte för att jag förstår varför CSKA skulle vilja göra det.
Sen är det den här situationen med Avdic också. Den har vi egentligen inte tagit upp någonting i podden. Och så kan du redogöra för alla turer i den...
Vi var ju på träningen, jag och några kollegor, Ludvig Holmberg från Expressen minns jag. Då satt vi och kollade på en träning och Denny gick vid sidan liksom, såg lite sur ut. Så jag gick och pratade med honom och frågade, vad är det med dig liksom? Kan vi snacka lite om liksom, hur du mår och sådär? Och då ville han inte prata med medierna. Och efteråt visade sig att han var petad ur matchtruppen mot Östersund då, efter att ha startat mot Sundsvall. Enligt Andreas Sand var det bara på rent sportsliga meriter liksom. Inget annat, han har platsat helt enkelt. Så då nämndes ingenting om några skadeproblem. Men sen så sipprade det ut, vi fick ganska många tips och vi förstod att det var någonting fel på hans material helt enkelt. Den här kan ju inte spela i Adidas-skor. Adidas-skor är väl ganska breda i jämförelse med Nike.
Ja, precis.
Och han har använt Nike-skor tidigare och han har väl för smala skor då för Adidas, för smala fötter för Adidas-skor. Vilket gör att han börjar blöda helt enkelt, han får skoskav och kan inte spela. Och så har det varit nu 3 matcher. Björn Westerholm sa att oavsett om man har en Ferrari så gör det ingen skillnad om man tar däcken, för då kör man av vägen liksom. Och jag tycker att det är parodiskt såklart.
Ja, ja, men alltså det här, jag vet inte om jag har hört talas om det här tidigare. Så,
det känns
alltså,
det går så långt.
Det är klart att det ja, men det kan hända en match. Men att, ja, att man inte får någon lösning på det.
Man var hemma honom och slåss mot Elfsborg. Man pratar om honom som skyttekung. Så han har problem med skorna liksom.
Nej, men vi var ju alltså, nej men Westerholm var så här, nej men det, vi gör vårt bästa och vi har vårt hälsoteam och så vidare.
Men jo, just, men det här med att måla över skor och sånt gör de ibland. Ja. Zlatan spelat med övermålade skor och så.
Mot Tomba också någon gång. Ja.
Men jag skyller inte på AIK, men det blir ju parodi av det.
Man ja, nu är nere i något jävla center i Tyskland för att hitta skor som är perfekt liksom sydda för hans bräckliga fötter liksom.
Men fan, har det alltid varit så eller? Ja, inte att tala som det innan med honom.
Att han har fått använda vilka skor han vill, antar jag. Mm. Man kan ju tycka att det är ingen bra PR för Adidas.
Nej,
vi hittar inga, så att man borde kanske kunna släppa igenom ett undantagsfall.
Ja, men det är ju ingen bra PR för någon alltså. Det är ju en historia med bara förlorare.
Ja.
Och det utan AIKs konkurrenter.
Nu såg han Adidas med. Han är på ett plus.
Ja, men jag menar det är inte att det inte har löst sig efter. Jag menar, det har pågått nu 3 omgångar. Mm.
Det finns ingen klausul i Strandberg av att förlänga utan den diskussionen kommer tas igen.
Ja, du kollar upp den nu direkt.
Ja, precis.
Iskallt. Levererar vi information i
ja, okej. Ja, men det kommer tas en diskussion åtminstone.
Om ja, det kommer det. Okay. Det bestäms i sommar. Absolut. Vi kommer ju komma in med del 2 som kommer handla mer om Stockholmsderbyt och så vidare. Men innan vi rundar av del 1, vi vill ändå prata om det här med målsnittet.
Ja, Infostrada skickar ju ut då statistik, Infostrada som är ett företag som förser oss med statistik om allt mellan himmel och jord. Aldrig någonsin gjort så här många mål efter 4 omgångar sedan 16-lagsserien infördes. Och ganska stor skillnad också, jag tror det är 99 mål hittills. Så i fjol efter 4 omgångar så hade det gjorts 82 eller någonting, och 2010 var nere på 60, så att vi talar om en ganska alltså, en statistiskt säkerställd förändring måste man kunna slå fast i alla fall. Och nu när vi pratar om det här så har jag alltså inte Stockholmsderbyt spelat sen, och där, det lär väl sluta 2-2 va? Så då är vi uppe på 103 mål va? På 4 omgångar. Så att det är ju en jävla skillnad.
Är det Ellegård som har storspelat? Och vem är det med? Karin, är de
bra mot Malmö? Ja,
ja det var han faktiskt.
Nej, men jag, när Laul nämnde den här statistiken på redaktionen så sa jag att det beror på konstgräset, så då blir du ganska matt av den förklaringen va?
Ja, men det känns som att man hamnat i ett läge nu, att det spelar ingen roll om man pratar om längre, så är det konstgräset, för fan, de har dålig publik här. Det är konstgräset, de har bra publik här, det är konstgräset. Alltså det kommer inte någon jävla förklaringsmodell till allting. Va? Sen så är det ju en förklaringsmodell för mycket elände vi har här i världen. Va? Men kanske inte just detta, tror jag ändå.
Nej, men det behöver inte vara negativt heller.
Nej.
Alltså det kan jag gilla väl om det är mycket mål. Men
ja, det beror ju på hur man ser det. Alltså mycket mål behöver ju inte vara synonymt med att det är hög kvalitet. Det kan ju tvärtom vara att det är sämre kvalitet. Jag tror ju att konstgräset har en förklaring här. Att det är ju nästan varannan match är ju på konstgräs. Det är väl 9 lag som spelar på konstgräs, 7 som inte gör det. Så det är lite övervikt för det. Men det blir hela tiden ständiga skiften och man spelar på olika underlag. Och man måste anpassa sin taktik efter vad man spelar på. Och man har spelarmaterial som egentligen passar bättre där och så vidare. Det blir lite svajigare och rörigare. Så, där, va? Så att vi ser väl någon slags...
Men hur stor skillnad är det där egentligen? Man känner själv att det borde vara en stor skillnad som man försvarsspelar med. Man spelar på gräs, plastgräs, alltså du vet, fram och tillbaka. Så liksom, bollarna studsar olika. Det måste ju vara svårt, för att om du spelar på vanligt gräs så känns det som att du kommer mycket, mycket närmare din spelare.
Ja, det är ju den stora skillnaden. Ja, att duell och närkansspelet är ju väsenskilt. Ja,
så det måste vara jävligt
där har du den ena stora skillnaden. Den andra stora skillnaden är att du kan ju bygga ett lag som är väldigt passningsorienterat. För att, ja, konstgräset, där rullar ju bollen som den ska.
Nej, men ingen hinner upp i pressen, och det kan ju faktiskt bero på att göra att det blir mer mål. Liksom. Ja, att det är svårare att utföra försvarsspelet.
Men det finns ju en annan förklaringsmodell till det också. Det är att jag tycker inte vi har sett särskilt många, det kanske vi har gjort, men vi har i alla fall sett rätt mycket bleka målvaktsingripanden. Mm. Alborg i Göteborg har bjudit på ett par. Mm. Patrik Karlgren har vi nämnt, han har bjudit på ett par. Jag skulle säga att målvakten har inte imponerat den här säsongen så här långt.
Det är väl...
Ja, det är väl Ellegard då.
Ja, men Tommy Naurin också.
Ja, Tommy Naurin var ju bra. Jag tycker att de...
Ja, det var ju du som du sa, Boman, alltså, i de blindas rike, Tommy Naurin kung.
Exakt, det kan jag skriva under på.
Jag tycker väl att, vad heter han, var det Abrahamsson? Heter han väl i Häcken? Som gjorde en absolut godkänd insats, kanske till och med bra. Och sen i Jönköping Gävle tyckte jag väl att keeperna var bra också liksom. Men jag håller med dig om att det har varit en del tavlor och annat.
Ja, men sen så tycker jag också det, nu vet jag att det Karlgren lyfts fram och han har hyllat det så mycket efter det här U21-EM och så vidare där han tog den här straffen och allt det här. Men han är ju den som ses som den största målvaktstalangen, antar jag, av unga målvakter. Och jag tycker inte han är någon jättestor talang. Han har en bra bit kvar till att bli en allsvensk målvakt. Jag backar bandet 10 år, då ramlar det ju fram talangfulla målvakter i 17-18 års ålder. Där tycker jag att man kan säga att pendeln har svängt tillbaka lite.
Men vad tog de producerar vägen, inte.
Vad tog de vägen? Nej, men det blev ju ändå bra målvakter av alla. Jag menar, det var ju Nordfält, det blev ju en bra målvakt. Många av dem har ändå fått en hyfsad karriär, ja, liksom, även utomlands och så. Men pendeln har svängt lite där. Det känns inte som att det på samma sätt finns väldigt många lovande målvakter i svensk fotboll.
Ja, då, i och med att jag ställer frågan så tänker jag att ingen av dem har ju egentligen, alltså Nordfält är i sig tredje keeper i landslaget, va?
Nej, men de har ändå
jag tänker så här, Victor Noring, ja. Jag tänker Nordfält.
Men de har ändå fått bra utlandskarriär, ja, får man ju säga. Jo, liksom. Alltså, och det är ju inte dåligt, vad fan, får liksom en
nu
bra
gick
karriär
Nordfält och bankade bänk i Swansea av någon konstig anledning, ja. Det förstod jag väl aldrig riktigt, och så där liksom, men
men idag är det tomt och tunt.
Ja, det gjorde absolut.
Och det tycker jag inte handlar om att Isaksson har stått i vägen eller så. Jag menar, han är ju en jävligt bra målvakt, va? Han har gjort det han ska i landslaget. Det handlar inte om det, men det verkar som att pendeln har svängt lite helt enkelt på
nu gick ju Kaj Toft sönder också. Ja. Han är ju ändå, ska jag väl ändå se som en av dem liksom.
Ja.
Och sen är det Jakob Rinne och vad är det med? Det är väl de slumbarna liksom. Rinne blir väl den som kommer vakta våran bur, om nu Örebro vill släppa dem, förmodligen i ett OS, kan jag tänka mig.
Ja, absolut. Absolut. Nu måste jag hosta.
Ja, nej, men målvaktsämnet kommer ju bli intressant att följa utan tvekan.
Ja, det är väl lite hela förklaringen till alltså det man också kan säga, att det har blivit mycket mål, om man ska se någon form av trend i det här, och någon form av förklaring är att det görs jävligt mycket mål på hörnor. Och där tycker jag ändå att det känns som någonstans att här har lagen varit konsekventa. AIK, trots insatsen mot Norrköping, där Ishizaki slår ändå många bra hörnor som ändå blir lite oreda på. Kevin Walker gör samma sak i Djurgården. Göteborg har bra fot i Albeck. Det känns som att det är ingen slump att det produceras en hel del mål på fasta situationer. För det finns en hel del bra fötter. Så där ramlar ni in några extra mål då, om man ska förklara den här målexplosionen som vi ser i Allsvenskan just nu.
Känns det som att de är mer liksom taktiska vid hörnor numera, har en idé och inte bara slänga in bollen? Eller är det...
Ja, lite så. Men framförallt skulle jag säga att det finns ett par riktigt fina fötter också. Som har Kevin Walker har fått ordning på sin, Ishizaki har kommit in med sin. Han kommer ju höstas där, och Albeck har kommit in med sin, va? Men givetvis också, det ska ju vara fullt fokus på hörnor. Och det är ju också en sån sak som faktiskt går att genom kontinuerligt nötande, går det att utveckla det. Jag menar, får du mer träningstimmar och så går ju faktiskt den här saken att förbättra. Det är ju inte alltid liksom så här, ett passningstempo kanske går att förändra så jävla mycket, för du befinner dig ändå i den verklighet du befinner dig. Även om Östersund har visat att det går att flytta mentala barriärer där också. Men hörnor är en konkret sak som lägg mer tid på det och det blir bättre.
Nu kommer du ju ha ett flytande tips, Lauro. Du har inte velat vara... Du var väl lite öppen med Östersund, eller var något lag i alla fall du pratade om att du kanske ville flytta. Att Falkenberg kommer...
Det kan vara många lag jag vill flytta, men jag kommunicerar dem inte på sista börsdagen i månaden.
Falkenberg kommer ju vara cementerade i bottenskikt. Jag ska inte säga längst ner, men i alla fall där nere, i alla fall hela säsongen som det känns nu, om ingenting speciellt händer. Men att Häcken ligger näst sist och att Elfsborg då är på 14:e plats. Nu är det mycket skador i Häcken och jada och så vidare, och Elfsborg kanske hade lite oflyt med det där misstaget mot Malmö och så, men de här lagen, känns det som att de kommer vara indragna i någon som helst SM-guldstrid? Kan man slå fast det redan nu, eller är det helt...
Alltså statistiskt så är ju Elfsborg redan borta då, man ska gå till våra vänner på Infostrada igen. 3 poäng på de 4 inledande matcherna och inget lag någonsin vunnit Allsvenskan med. Så att de är ju borta, och jag tror ingen protesterar mot det heller som har sett Elfsborg spela. Det är så mycket i hela det här laget som behöver förändras för att de ska blanda sig i en guldstrid. Så att jag hade dem ganska högt upp i min tabell, och utan att säga för mycket då, så det är väl inte helt omöjligt att de åker ner rätt många hack i den flytande tabellen.
Vad är det som felar då i Elfsborg?
Saknade Svensson som mittback.
För helvete.
Det har ju varit defensiven. Igår såg han ju bättre ut, men det var ju som sagt en mot Malmö där. Det var en rätt konstig match. Det var ju två lag som, ja, jag sa det, jag skrev det i min krönika tror jag, att, alltså, att den attityden de visade i inledningen av matchen, den tydde på att de hade allra helst velat singla slant om hur det skulle sluta liksom. Det var liksom ingen som ville någonting. Jag funderade på om min krönika skulle passa bättre bland begravningsannonser. Så livat var det i början där. Sen tog det sig lite och mot slutet kommer tröttheten och misstagen. Och det är klart att i Elfsborgs backbesättning och lag då, så är ju risken större att det är de som gör det där avgörande misstaget, och det gjorde de också.
Men det känns som att man har varit van att se Elfsborg ändå alltså mycket mer fridig, alltså så här trevliga att titta på. Det har flyttat på hemma på Boråsena. Okej, försvaret kan ha varit lite upp och ner tidigare, men det saknas. Det finns inte de här kombinationerna, löpningarna och finessen som man har sett tidigare.
Nej, de har ju inlett eller hamnat i ett läge då de är väldigt osäkra. Och när ett sånt lag ändå som spelar på det sättet blir osäkert över hela planen, så ja, då tappar man den där typen av spel också. Det kanske handlar mycket om Anders Svensson, kanske inte just konkret vad han gör i varje enskild situation, men de är så jävla vana vid att ha att han styr och ställer där, och helt plötsligt är han borta. Då blir det en osäkerhet kring vem som ska ta tag i taktpinnen. Jag trodde ju att en sån som Henning Hauger, understödd av Marcus Rodén och Claesson som var jättefin förra året, att de skulle ta det där ansvaret, men det har de inte gjort.
Men gör Hauger sitt jobb som hjälpgumma då? Han har ju hyllats ganska ofta ändå.
Ja, men visst har han gjort det, men nej, jag tycker inte han har gjort det alls i år. Rodén tycker jag har varit bra i perioder. Han gör en hel del bra under matcherna, men han spelar inte riktigt på den nivån som han gjorde förra året. Nej. Så nej, det blir liksom pusselbit, detalj efter detalj liksom, som är lite sämre, och då blir helheten blir precis så blek som Elfsborg har varit den senaste matchen.
Jag trodde Rodén skulle ta det där stora klivet under landslagssamlingen, så vet jag att du var ju där tittare Boman och pratade om att han känns som att han tagit steg till. Han har pratat ut mycket om att han vill utomlands och så vidare. Då känner man fan passa på nu när du har haft lite uppåtgående trend.
Ja, men jag tror att Elfsborg kommer resa rejält. Alltså, jag tror väl alla i sig, men jag tror att de har goda chanser att jag tror fortfarande de kan vara med i en guldstrid. Jag tycker att det är för tidigt att avfärda dem.
Ja, det är bra.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi har kommit in på del 2 på den allsvenska podden. Vi befinner oss i en harrbastu en bit utanför Stockholm under en säkerhetsutbildning. Det var det vi var inne på i del 1. Och vi har bytt ut Per Boman mot Simon Bank. Välkommen!
Tack så mycket. Vi sitter i harrbastun med kläderna på, ska sägas.
Ja, det är viktigt att tillägga det. Stockholmsderby. Simon, du var på plats. Vad är första spontana uttrycken från den?
Ja, att det var en ovanligt och väldigt tydlig vinst för Hammarby. Överraskande på sätt och vis, kan man tycka. Det kändes som att Hammarby var väldigt förberedda både taktiskt och i någon form av fysisk form på att vara ett derby som skulle spelas. Med allt vad det innebär, men att Djurgården kanske inte var det, att de var på gott och ont och trogna mot sin spelmodell och struntade i att man kanske inte hade spelarna för det just. Den här kvällen då med Kevin Walker borta till exempel, då, att man förlorade den taktiska kampen 3-2 på innermittfältet för Hammarby, och bättre fysik, bättre duellspel och bättre offensivt spel. Det var knockout för Hammarbys del.
Jag skrev ju en lätt provokativ krönika inför den matchen som byggde lite på att blir det derby så vinner Bayern, blir det fotbollsmatch så vinner Djurgården. Håller den tesen? Var det efteråt här, kan man säga? Var det lite så det blev ändå? Det blev den derbymatchen snarare än en fotbollsmatch som Djurgården vill ha, och där Djurgården tycks som bäst?
Ja, nej. Alltså, jag tycker att i grunden så håller tesen, för att de här aspekterna som man pratar om med duellspelet inte minst, och det var han med totalt överlägset, men jag tror inte att det enbart betyder på någon form av som mental inställningsfråga eller att man förstår att det var ett derby och så vidare. Det berodde också på spelartypen man hade. Alltså, när Djurgården kommer ut med med ett innermittfält som är ett mittfält över hela linjen som är så mycket svagare än vad Hammarby är. Kadewere som går in centralt. Man kan tänka sig kanske ha Marcus Hansson där istället som nu spelar mittback då istället. Med två kanter med Bern. Känns som han i och för sig var ganska spelduktig, men såklart inte en duellspelare. Och med Moon på andra kanten som såg ut som en junior i, när det väl började smälla. Så då var man liksom inte riktigt nära. Hammarby hade ju spelartyperna för att spela ett fysiskt och hårt derby. De hade dessutom helt rätt och mental inställning för att göra det.
Jag tänkte på första målet som Hammarby gör, tidigare ledningsmålet där. Så där ser man ju Kadewere. Han är ju alltså 3 meter ifrån att falla ner och ta en duell med Alex som gör målet. Men han står och tittar på honom. Det känns som att det är typiskt så här en spelare som hamnar i lite ovan roll och det här sitter lite i ryggmärgen.
Nej, jag kallar hela den sekvensen som föregår det målet är väldigt signifikativt för matchen. Det är ett läge först där Torstein Böhler som tar upp bollen på vänsterkanten och hamnar i en 50-50 situation med Moon och vinner den med 100-0 som då föranleder sen ett inspelet till Lia Israelsson och sen fram till Alex. Det är så många moment där det är fel. Sen Djurgården också, alltså deras offensiva spel, som man nu spelar då med 2-3 på centralt mittfält, då är det svårt att spela sig upp. Det förstår alla, liksom, om du inte har en forward som möter eller om du inte spelar det som Djurgården inte vill göra. Det vill säga, först etableras spelet upp på Ranieri och Sam Johnson som är tuffa pjäser där uppe och sen ger de understöd och tar det därifrån. Jag tycker att man försöker kanske första 10 där Ranieri suger in lite bollar men får inte understödet då för att deras två innefattare tänker mer på att täta hemåt än att forsa framåt på något sätt.
Ja, då är du jävligt snäll mot Ranieri skulle jag säga. Ja. Jag satt och tänkte på det. Han är den där människan som kan gå rätt in på ett Stockholmsderby och vara helt liksom ointresserad av var han befinner sig. Helt oberörd, helt obekymrad över att han är mitt i ett Stockholmsderby. Han går runt där liksom och det ser ut som att han tycker det är lite jobbigt att ge sig in i den där höjduellen och fan, där gick det lite fort så att vad fan, jag skiter i det. Men sen så lunkar ju han in i matchbilden mot andra halvlek och blir väl lite mer delaktig, men där får de inte ut någonting.
Det behöver inte vara nackdel heller att man inte riktigt är inne i derbyt. Jag håller inte med, jag tycker att första 5-10 så kommer han ganska rätt in liksom. Sen så suddas han ju ut fullkomligt. Men det här med att man inte riktigt förstår att ett derby, och så tittar på Alex som ju, jag tror inte att han, det är ofta att man inte ens förstår att det är fotbollsmatchen, han spelar sina matcher, vilket är en nackdel ibland. Han är inte alltid så hundra på att innehålla sig i systemet, han försvinner lite där och då, han fattar dåliga beslut, men han fattar konstant beslut, han är jävligt distinkt i allting han gör, och jag tror att det kan vara ganska skönt att vara en sån spelare som går in. Han firar sitt mål på ett ofint sätt framför Djurgårdsklacken. För att han förstår inte bättre. Han förstår inte att det här är lite känsligt. Kanske på läktarna.
Jo, men är du distinkt är du en sak. Ranieri är ju allt annat än distinkt.
Nej, alltså Ranieri är katastrofal. Men jag tycker att han kommer rätt in i matchen när han får de första lyften. Första 10 kanske i matchen. Sen så försvinner han. Och Sam Johnson jobbar ju i alla fall i 90 minuter. Ranieri gör inte riktigt på det sättet. Jag håller med om han lufsar mest. Han är också ganska gnällig på planen.
Men som Sjögren då var inne på, Sjögren som brukar slå sin tärning, som Laula sagt tidigare i podden. Men han har väl rätt här, han var så här Färöarna dålig, Ranieri i det här derbyt, eller? För att jag kände, han förlorade ju ändå dueller, han förlorade rätt mycket huvudspel,
ja,
tycker jag.
Inte han vann en riktig duell,
nej, och det tycker jag ändå att han borde kunna bidra, men det gör han inte.
Nej, jag håller med, Sätra vinner den kampen. Magyar som ju är ingen stor fotbollsspelare, men som är, han har farten och han har... Har fysen. Det var det Sätra som framförallt plockade ner Ranieri, men jag tycker också att man gör ett bra jobb.
Men skulle Pelle Olsson, det man har hört efteråt då, alltså, ska han spela Marcus Hansson på det centrala mittfältet, Jakob Uno Larsson som mittback istället, då får han, när han redan har och åker borta, då får han riva backlinjen också. Mm. Vi får ju aldrig ett svar på om det hade varit bättre, men jag kan ändå förstå hur Pelle Olsson tänker när han vill behålla sin backlinje som har släppt in ett mål på 3 matcher. Med facit i hand, ja, det kanske hade varit bättre. Men det är svårt liksom att såga det totalt ändå.
Men han står ju själv och säger någonting när du är inne på, otro mot egen spelidé. Att han är liksom irriterad över att de gör det så lätt för Hammarby. Mm. Att de liksom går ifrån allting som de egentligen ska göra och gör något helt annat.
Mm. Men det rycks ju de in i derbyt.
Men alltså, så är det här bara på grund av att är det på grund av en liten balansgrej som att bara Kenny Walker försvinner? Eller är det för att spelarna inte byggda för den här typen av liksom mentala bitar? Pelle snackade efter om att de skulle gömma sin gruva inför nästa derby för att de kanske läser för mycket. För jag menar Björkström, alltså, är typ nervös ut, tappade ut bollar och...
Ja, hysteriskt usel touch, framförallt ja, första halvlek kan ju rent kallas.
Hela högerkanten var ju liksom alltså, skit.
Absolut, jag tror att de hade behövt skruva på någon av rattarna. Till exempel, och visst, du får in Kevin Walker, vi säger att du får med honom. Då blir du spelskickligare, du får en spelare som mer naturligt kanske följer med upp och ger ett understöd uppåt också. Du kanske kan spela upp och spela in i andra fas när väl bollen har ramlat ner och så vidare. Det är en sak då. Men jag tror också att det som Pelle Olsson gör i andra halvet om de ligger under, lyft försvarslinjen lite grann. Upp 15-20 meter högre. Då hittar du en lösning på det. Då får de också det bli lite mer kontrollerat kaosartat för Djurgårdens del. Och de kommer bättre in i matchen på det sättet. Du måste kompensera på något sätt att du har ett fysiskt och även speltekniskt som är det underlägset i mittfält. Och det lyckades de inte med från början. Marcus Hansson in där hade kunnat vara en lösning. Kevin Walker som inte kunde vara med hade varit en lösning. Och kanske att spela från start som gjorde andra halvlek. Lyft ställer lite högre.
Var det här jävla tavla av Höje också? 2-1 målet där. Och tappa in.
Ja, det ser jättekonstigt ut. Det ser ut som ja. att han hyperagerar på den. Han ska ta den ganska lugnt egentligen. Men gör en flaxräddning i en situation som ska vara en nästan lite rutiningripande. Klass tar den bollen.
Men sen bränner Israelsson ju ett jätteläge.
Som Alice ligger bakom också.
Ja, exakt. Och sen så har ju Moon ett superläge. Och han ska istället för att dunka till bollen så ska han liksom hålla på och kladda. Mm. Och sen så rinner det iväg och så blir det 3-1. Och sen är ju typ matchen död. Alltså ja, Djurgården har ju inte den energi det man har sett innan av Djurgården. Av att liksom pumpa på och fortsätta skapa hörnet. Trots att man leder match och fortsätta anfalla. Det där fanns ju inte.
Men det är nästan det jag är mest imponerad av Bayern. Att de tillåter aldrig Djurgården Nej. Att komma upp och få en skor som påminner om ett tryck. Det var ju knappt en del att kolla på sista kvarten 20. För att matchen kändes död.
Nej,
det gör de, där tycker jag de gör det jättebra.
Ja, absolut.
Om Nanne och de stänger den matchen som 3-1. Jag menar, det är ändå ett derby 3-1. Ja, vad fan. Ja. Det har vänt större underläggen än så i derby. Men det blir inte ens tillsynmässigt i tryck mot Hammarbys mål.
Jag tycker vi ska göra en sak som vi kanske inte alltid får tillfälle att göra. Det är att lyfta Filip Haglund också.
Mm.
Som ju får, eller tvingas få insikten om vad han kan försaka och vad han inte kan försaka. Väldigt, väldigt enkelt spel. Vinn duellspelet som du är duktig på. Vinn i luften, vilket du ska göra mot det i mittfältet. Och sen sätt bollen i sidor. 5 meter, 10 meter, max 15 meter. Aldrig någonsin över 15 meter till. Och han gör det jättebra.
Ja. Nej, men alltså, det känns verkligen som att... alltså, när de håller sig till sina roller, vi pratade om det med Djurgården, att de har ju varit tidiga innan den här derbymatchen, så har de ju verkligen hållit sig till sina roller, och gör man det i Hammarby så kan det ju se riktigt bra ut. Det är ju inget snack om det liksom. Jag gillar ju första avslutet av Alex, så jag känner som en klassisk brassavslut, lite enkelt i ena hörnet, målvakten kommer därifrån, inga konstigheter liksom. Sen att han firade, det var väl han skrek in i en kamera för att han trodde väl att någon av hans polare eventuellt satt och tittade. Det var väl att säga lite halvroligt. Men alltså, ska man dra några större växlar av Djurgården? Alltså, att de kan se så här liksom, fantasilösa ut i en match som de ändå gjorde, tycker jag, om man ser på annat.
Alltså, jag tror att det man ska göra är väl att man kanske ska dra tillbaka de stora växlar som dragits på de tidigare matcherna snarare då.
Men det gör vi ju gärna med det. Vi drar gärna upp dem.
Absolut. Nej, men det är klart att Djurgården är ett bra fotbollslag. De har Pelle Olsson som är oerhört skicklig på att sätta en spelmodell. Det är väldigt, väldigt tydligt. Och de har också utvecklats mycket, tycker jag. Sett över ett år. Sen så var det som att alla deras brister blottades i en och samma match. Och det är klart att det blir jobbigt.
För nu väntar väl Malmö.
De har tufft nu med Malmö borta. Jag tror att Djurgården kommer att ramla tillbaka på en bra väg igen, för att de är ändå så pass grundtrygga och så, men det är ju uppenbart att de har ett jävla problem i de här derbymatcherna, och nu får de ett Malmö borta som har fått lite luft under vingarna som vi pratade om tidigare, så att det är inte enkelt det heller.
Vilket så som vi satt och höjde att det inte hände saker mellan IFK Göteborg och AIK när de möttes, för att det var ganska lugnt runt omkring, så måste vi ändå lyfta dessvärre tråkigheter som hände runt derbyt.
Ja, det var ju en hel del. Alltså det är som det alltid när man går på Stockholmsställena, framförallt med de här andra högriskmatcherna. Ur vårt perspektiv finns ingenting i hela världen som är jobbigare att skriva om än de här publika aspekterna. Vi har skrivit så mycket om det för att det har inte funnits skäl. Det är sällan som det sker otrygga inom arenan. Den här gången det blev lite för mycket. Eller allting är såklart för mycket, men även för att man skulle kunna låta bli och ta upp det. Det var rusningar före matchen, ett hundratal djurare som stormar eller försöker storma Hammarbys läktare. Vågor och motvågor och tömda brandsläckare mot polis och allt vad det var. Det var också matchen slutade. Slutpunkten var med internslagsmål ganska stort och våldsamt internslagsmål på Djurgårdens sektion. Och sen så var det också den situation som är unik, är att en av våra kollegor, en journalist på fotbollskanalen TV4 som blir attackerad på sin arbetsplats på pressläktaren. Och, en väldigt, väldigt otäck situation helt enkelt.
Ja, jag fick höra på det, eller fick höra det efteråt, så undrar man hur fan det ska kunna vara möjligt att du ska gå dit och jobba och få liksom bli påhoppad av någon påtänd och typ full människa liksom.
Alltså tyvärr är det ju inte särskilt förvånande. Jag sitter med i SKS då, Sportjournalisternas klubb i Stockholm, som är en organisation för sportjournalisterna. Här uppe är vice ordförande där, Jenny Modin ordförande, en gammal kollega. Vi har pratat mycket med Stockholmsklubbarna, för att just efter att Friends och Tele2 Arena byggdes så är pressläktarna väldigt öppna. Det finns överhuvudtaget inga avgränsningar. Och det är också dåligt med vakter. Och vi har sagt att det här är ingen bra situation. Det kan komma lägen då det blir besvärligt för journalisten när det är så här öppet. Du har skrivit en kritisk artikel inför en avslutande match i slutet av säsongen och ett lag kanske åker ur och det faktiskt skulle kunna finnas en hotbild mot journalister. Nu var det inte läget i det här fallet, utan här är ju problemet att det inte finns några tydliga avgränsningar eller vakter. Det här förvirrar sig en påverkad människa in där och slå sig ner för att platserna är tomma, för att journalisterna är iväg på och fika. Och när de kommer tillbaka och säger att du sitter på min plats liksom, så går han till fysiskt angrepp då. Så det där går ju att lösa. Men Stockholmsklubbarna har inte velat ha den dialogen. Jag tycker inte de har tagit det på allvar. Det är vad vi säger från sportjournalistklubbens sida. Jag hoppas att de gör det här framöver nu. För nu har vi fått någonting som var helt onödigt. Det hade du räckt med Lasse Rycks polistejp kanske. Så att inte någon bara går fel in där. Jag menar, så enkelt är det ju.
Jag tror också att det är viktigt att man på något sätt förklarar lite för gemene lyssnare varför det här är på något sätt mer allvarligt än vad det är. Men sådana här saker händer ju under högriksmatcher på vilken läktare som helst. Att det blir fysiska, blir handgemäng och det är liksom hotfullt och sådär. Det händer lite av och till. Och varför uppmärksammas det nu när det inte är Kalle Svensson som konfronteras med det, utan att det är en journalist. Och det finns ju egentligen två skäl till det. Och det första är det som du är inne på, Robert, det är väldigt konkret att det här är en människa som inte då på sin fritid har satt sig i en riskmiljö, utan det är faktiskt en människa som har sin arbetsplats där, ett arbetsmiljöproblem. Och det andra är det mer storvulna som folk säkert fnyser åt, men jag tror att de flesta tar den tanken ett och två varv till, så är det de facto så att journalistiken hålls även juridiskt som en viktig samhällsfunktion på något sätt. Och visst, man kan skratta åt det när det handlar om fotboll, men journalisters arbete ses som något som är viktigt i samhällskroppen helt enkelt. Händer det en stor olycka så söker sig människor till journalister för information och så vidare. Så att av det skälet så ses det juridiskt också som allvarligt om någon attackerar medrepresentanter.
Nu kan de väl inte göra något annat än att se till att fixa det där, eller?
Nej, det måste de göra. Det enligt Dagens Nyheter, vad vi vet här då, så tillhörde ju den här personen då, han kände av polisen och ska tillhöra en av firmagrupperingarna då, som ju är uttalat för våld, vilket gör ju situationen på något sätt ännu allvarligare när en sån person befinner sig på pressläktaren. Så det är klart att det måste till bättre avgränsningar, det måste till fler vakter så att journalisterna kan göra sitt jobb. Det är ju självklart, du är inne på det som man visar, kanske garva lite när man pratar med de här stora orden. Men jag tror att alla, den överväldigande majoriteten vill ju självklart att det ska vara rapporter från matcherna, det ska skrivas om det efteråt. Supportrarna till lagen som vinner vill såklart läsa en krönika och allt det här. Och jag menar, det är ju i grunden omöjligt ifall man inte kan trygga en arbetsmiljö som är fungerande.
Det finns väl ingen som vill riskera stryk på sitt jobb och sitta på sin, liksom, på sin desk, på sitt kontor och vara rädd för att det ska komma in en hög, full människa och börja slå på det. Liksom.
Nej, då hade vi jobbat med MMA istället.
Ja, exakt. Alltså, så det är ju... Fan. Usch, väldigt, väldigt tråkigt. Måste ändå avsluta med att blicka lite framåt. Spännande att se Falkenberg. Har ju varit genomutlad, det har vi pratat om tidigare i podden. Nu ska de möta IFK Norrköping. Vi satt i bilen på vägen till den här utbildningen idag och pratade om att blir det inte en klassisk allsvensk skräll nu eller? Att Falkenberg är för svagna.
Det är dags för allsvenskan att visa sitt sanna ansikte. Då ska ju Falkenberg vinna den matchen med klara 2-1.
Ja, det känns väl lite så. Men det ser man ju fram emot. Jag ser fram emot att se Hammarby mot Jönköping Söder. Om de liksom, ska de liksom rida vidare på det här? Och Jönköping måste ju få någon typ av reaktion och kan ju liksom inte vinna 4-5 fighter.
Nej, men framförallt kanske Bayern med du vet efter derbyvinster och allt det här va, när du är tömt i energi där du får den här positiva, så ska du upp på hästen igen. Det blir liksom en prövning för Hammarby och visa vad de står egentligen.
Det är ett tufft motstånd för Hammarby också i den aspekten att det passar dem ganska bra att spela den sortens fysiska matcher mot lag som kanske vill spela. Nu möter de ett Isöda som är alltså extrem, deras grund, de vet exakt vad som krävs av dem för att samla ihop sina poäng i allsvenskan. Det är att hålla i till systematik, hålla i sin metod, gör jobbet, inte 82 minuter, utan gör jobbet i 90 minuter varenda match. Så det kommer att ställas andra krav på andra i den matchen än vad som ställs i derbyt, och det behöver inte vara bara till godo för dem.
På måndagen är det ju... AIK Elfsborg, det finns en del ångest där. Och sen har vi Kalmar Helsingborg, det är också ångest där.
Ja, fast AIK Elfsborg, jag vet inte fan. Jag tror att det där kan nog bli en ganska bekväm resa tillbaka för AIK faktiskt. De brukar ju klara av Elfsborg på Friends där förra året. Väldigt, väldigt enkelt. Och Elfsborg är ju ner under isen, så att jag tror att AIK kan ta en ganska klar seger och studsa rätt igen, medan Elfsborgs problem fördjupas.
Ja, Kalmar, jag som säger. Förmodligen tillbaka. Behövs verkligen.
Ja, och sen fick de ett lyft med en bra match mot Blåvitt senast. Jag tror att de sover mycket bättre om nätterna nu än de gjorde för en vecka sedan. Det känns verkligen så. De har väl någon form av grundkvalitet. Kalmar var ju också den enda laget mot det på premiäromgången som gick den här matchen och efteråt visste att det var den här säsongen nu. det kändes väldigt, väldigt mycket så. Alltså det Örebro kan förlora mot Djurgården eller... Alltså de flesta av de andra matcherna var så här förluster man någonstans kunde stå ut med. Och visst, det var lite jobbigt att tappa poäng i premiären. Men när Kalmar tappar mot Isögra så var det, det blir nog inte så himla bra i år heller. Det var den, alltså ur någon sorts supportperspektiv så att det var precis så det kändes.
Jag tycker det var en bra känsla att avsluta på den.
Allt åt helvete.
Allt är förstört som lagverk. Ja. Hans frisparksvariant.
Sa han det då?
Allt är förstört.
Underbart. Tack för att ni har lyssnat på oss. Vi ses hörs om en vecka igen.
Tack.